Kapitel 27. Till slut blev alla arrangemang klara så att vi kunde börja vår resa med båt till Rom. En officer som hette Julius och som var medlem av den kejserliga vakten hade ansvaret för Paulus och flera andra fångar. Vi seglade iväg med en båt som hade Grekland som slutmål och som skulle lägga till på flera ställen längs den turkiska kusten. Jag borde tillägga att Aristarkus, en grek från Thessalonike, följde med oss. Följande dag lade vi till i Sidon och Julius var mycket vänlig mot Paulus och lät honom gå i land för att besöka vänner och njuta av deras gästfrihet. När vi seglade därifrån fick vi så stark motvind att det var svårt för skeppet att hålla kursen. Vi seglade därför norr om Cypern mellan ön och fastlandet och passerade kusten till provinserna Kilikien och Pamfylien och lade till i Myra i Lykien. Där hittade vår officer ett egyptiskt skepp från Alexandria som var på väg till Italien och tog oss ombord på det. Vi seglade i hårt väder under flera dagar. Till slut närmade vi oss Knidos. Då hade vindarna blivit så svåra att vi seglade förbi hamnen i Salmone och satte kurs mot Kreta. Vi kämpade hårt i blåsten och mycket långsamt tog vi oss fram längs den södra kusten tills vi kom till goda hamnarna, nära staden Lasaia. Där stannade vi i flera dagar. Vädret höll nu på att bli farligt för långa seglingar eftersom det redan var i början på oktober och Paulus talade med officerarna om detta. Mina herrar, sa han, vi får problem om vi fortsätter. Både skepp och last kan gå förlorade och även människoliv. Men officerarna som var ansvariga för fångarna lyssnade mer på båtens kapten och på ägaren än på Paulus. Eftersom goda hamnarna var oskyddade, det vill säga ett dåligt ställe att tillbringa vintern på, tyckte de flesta i besättningen att man skulle fortsätta längs kusten till Phoenix för att stanna där över vintern. Phoenix var en bra hamn på Kreta och den var bara öppen mot nordväst och sydväst. Just då började en lätt vind blåsa från söder och det såg ut som om vädret skulle bli utmärkt för resan dit. Det lättade alltså ankar och seglade iväg ut med kusten. Men kort därefter ändrade sig vädret plötsligt och en våldsam storm, stark som en orkan, blåste upp. Nordostorkanen kallades den. Stormen svepte med sig fartyget och drev det ut på öppna havet. Besättningen försökte vända tillbaka mot land men lyckades inte. Då lät de skeppet driva för vinden. Till slut kom vi i lä bakom en liten ö som hette Kauda. Där kunde vi, trots stora svårigheter, få ombord skeppsbåten som vi haft på släp. Sedan surrade vi skeppet med rep för att stärka skrovet. Sjömännen var rädda för att båten skulle driva mot dynen av kvicksand vid Afrikas kust. Därför revade de toppseglen. Sedan drev vi för vinden. När vågorna nästa dag gick allt högre började besättningen slänga lasten över bord. Följande dag kastade de ut riggen och allt annat löst de kunde få tag på. Den fruktansvärda stormen rasade med oförminskad styrka i flera dygn tills allt hopp verkade vara ute. Ingen hade ätit på länge och till sist samlade Paulus besättningen och sa: ni skulle ha lyssnat på mig från första början och inte lämnat goda hamnarna. Då hade ni sluppit alla dessa strapatser och allt elände. Men ge inte upp hoppet. Inte en enda av oss ska förlora livet även om skeppet går under. Igår natt kom nämligen en ängel till mig från den gud som jag tillhör och tjänar och sa: var inte rädd Paulus, för du ska verkligen få stå inför rätta hos kejsaren. Gud har också svarat på din bön och ska rädda livet på alla de som seglar tillsammans med dig. Därför ska ni inte tappa modet. Jag tror på Guds löfte. Det kommer att gå precis som han har sagt. Men vi kommer att stranda på en ö. Under den 14:e stormnatten drev vi fram och tillbaka på Adriatiska havet. Vid midnatt misstänkte sjömännen att vi var i närheten av land. De lodade och upptäckte att djupet var 36 meter. Lite senare lodade de igen. Då var det bara 27 meter. Nu visste de att skeppet snart skulle driva i land och eftersom de var rädda för klipporna längs kusten slängde de ut fyra ankare från aktern och väntade på att det skulle bli morgon. Några av sjömännen tänkte då lämna skeppet. De firade ner livbåten och sa att de skulle lägga ut ankare också från förstäven. Men Paulus sa till soldaterna och den befälhavande officeren: vi kommer att dö allihop om de inte stannar ombord. Då kapade soldaterna repen och lät båten driva iväg. Innan det började ljusna och det fortfarande var mörkt uppmanade Paulus alla att äta. Ni har inte rört mat på 2 veckor, sa han. Tänk nu på ert eget bästa och ät vad ni kan, för inte så mycket som ett hår på era huvuden ska gå förlorat. Sedan tog han själv ett bröd och tackade Gud inför dem allesammans och bröt en bit och åt. Genast kände sig alla bättre och började också äta, alla de 276 personerna som fanns ombord. När vi hade ätit lättade besättningen skeppet ännu mer genom att vräka allt vete över bord. När det ljusnat märkte de att de inte kände igen kusten. De såg en bukt med en sandstrand och undrade om de kunde gå in mellan klipporna och driva upp på stranden. De beslöt till slut att göra ett försök. De kapade ankarna och lämnade dem i havet, sänkte ner rodret, hissade förseglet och satte kurs mot stranden. Men skeppet hamnade på en sandbank och blev stående på grund. Fören satt fast och samtidigt utsattes akten för de våldsamma vågorna så att den började bryta sönder. Soldaterna rådde då den befälhavande officeren att döda fångarna så att ingen skulle simma i land och fly. Men Julius ville rädda Paulus och vägrade därför att låta dem göra det. Sedan befallde han alla som kunde simma att hoppa över bord och försöka ta sig i land och resten av dem att rädda sig på plankor från det sönderbrutna skeppet. På det sättet lyckades alla ta sig upp på stranden.